Men vi är jätteglada att vara här. För mig känns det gott att komma hit. Jag har varit här vid några, eller vid några situationer också på den här, på olika konferenser som vi har haft. Har jag också varit här. Så det känns gott att komma hit. Ja. Oskars predikan kommer idag att handla om att använda det som du har i din hand. Och vi som familj så står eventuellt inför nya utmaningar. Eventuellt inom en snar framtid eller en lång framtid. När nu Gud så vill det, om han vill det. Och Gabbe berättade, bad mig bara att om det finns någon historia jag skulle kunna berätta som Gud har vad heter det, visat sig för mig eller som har betytt något för mig, så har också lite med det här att göra. Det var så att kring, nu måste jag fundera, 2014 hösten, så var en period i mitt liv där barnen snart skulle börja skolan, Elena skulle börja ettan och det här, den här nya världen höll på att komma in i våra liv. Och jag märkte att jag för första gången riktigt började planera mitt liv. Av någon orsak hade jag inte klarat av att göra det tidigare, utan jag ledde ganska mycket här och nu och nu jobbar jag med det här, men att vad jag gör om ett halvt år, så det funderar jag inte på. Det klarar jag inte riktigt av att göra. Och den här hösten så märkte jag att jag började planera mitt liv. För första gången riktigt på riktigt. Jag började planera att jag ska söka jobb på Esbo räddningsverk där jag nu jobbar på ambulansen. Och så ska jag jobba där 10 år i alla fall. För då ska barnen få gå i seminarieskolan. De ska få ha en trygg och bra skola. Och de ska få ha sina vänner. Och de ska få ha sina hobbyn. Och jag har då fast tjänst och har en fast ekonomi och så vidare. Och det här kändes väldigt gott. Jag kände mig väldigt trygg i den här situationen när jag hade till slut så liksom framför mig vad jag hade planerat. Jag tänkte att wow, det här gjorde jag faktiskt bra. Och så är det ju inte alltid. Att det som vi har planerat och det som vi har tänkt alltid är det som Gud vill. Och vad han vill med oss. Och det här kom också att bevisas för mig att det är faktiskt är så. Att Gud ibland har så mycket högre tankar för våra liv än vad vi själva kan någonsin tänka oss att han har. Och det här, 2 månader efter mitt planerande och att när jag hade fått färdigt min plan för våra liv, så kom jag ihåg att vi var uppe i Österbotten. Jag själv hemma från Karleby, hemma hos mina föräldrars hem. Och tidigt när på morgonnatten så vaknade jag i en dröm där jag stod på en plats med otroligt klarblå himmel. Det var så, en sån blå färg som jag inte riktigt heller kan beskriva. Det var otroligt vacker färg. Och när jag tittade liksom ut vid horisonten så såg jag liksom otroligt vackert. Bara liksom riktigt mörkgrönt härligt gräs med härliga blommor. Och en sån här natur som inte vi har här i Finland. Och på något sätt så stod jag och blundade i den här drömmen. Och när jag sen öppnade mina ögon så såg jag att jag stod i en ring. Och till vänster om mig så stod en man som antagligen var pastor eller ledare i någon form. Men det som utmärkte sig väldigt mycket i den här drömmen så var att enbart jag var vit. Alla andra var mörka i den här drömmen. Det var kanske 11 andra kvinnor och så den här personen då till vänster om mig. Och när jag vaknade, ibland är det så här att Gud ger oss någonting. Åt mig den här gången så var det en dröm som blev den jag fick ta i min hand. Och som jag fick be efter det. Att okej, det känns inte så bra. För att jag har ju planerat så bra, Gud. Att det vad jag har planerat var ju tryggt, det var bra. Jag vet vad det handlar om. Jag vet precis, ni vet, bekvämt. Så när jag vaknade i den här drömmen så rasa hela min verklighet. Hela min plan, för jag insåg i den här drömmen att Gud, är det som du vill, så kan jag inte stå emot dig. Och när jag gav det här till honom och kämpade med det här nu också de här åren som har varit, det här är ganska länge sedan, vi är på 2017 nu, så det har förstås tidvis kommit in tvivel om man funderar på att ska man faktiskt klara av att göra någonting sånt, bara riva upp oss och fara iväg. Men gång på gång visar Gud hur otroligt barmhärtig han är. Gång på gång så visar Gud att håller vi bara fast vid hans löften om oss. Vid hans liksom vägledning. Liksom när vi håller det som han ger oss att använda. När han ger det som vi får ha i handen och använda. Så kommer det att bli bra oavsett var vi än är. Den här drömmen har också givit mig otrolig frid över mitt liv. Jag har fått en helt annan frid och en helt annan trygg känsla och en helt annan ro än tror jag om jag själv skulle gå på min helt egen plan. Så jag tror att jag den här morgonen vill bara på något vis uppmuntra dig om du finns här som kanske inte riktigt vet vägen, som kanske inte riktigt vet vad du ska göra med ditt liv, som inte kanske vet ska du ta vänster eller ska du ta höger eller borde du göra det eller borde du inte? Att be honom visa dig. Jag är helt övertygad om att han kommer visa dig på hans sätt så som han vill. De tankarna är antagligen så mycket större än vad du någonsin har tänkt. Men våga tro det och våga ta små steg. Små steg är alltid resultat när vi gör det i hans namn. Jag tror jag ska sluta här.
Min hustru Lilian som försvann ur mina ögon, där är hon. Hon kommer att fortsätta här sin historia efter min historia. Hon vet inte om det, nu vet hon om det. Så hon kommer att dra den till slut så att säga. Hälsning också för min del från Bethesda Church. Vi hade gudstjänst där i morse och det var nästan lika fullt. Jag tror vi har flera stolar men det var ungefär lika fullt. Och det är roligt att det är fullt på alla ställen på sitt sätt. Roligt också att Rasse orkade upp idag. Jag var lite orolig för honom för att han var i Karis igår och firade Robin Lindberg som fyllde 47. Och han såg nog så vissen ut där när jag får hemma. Skulle köra hem till Sibbo och alltid så jag funderat hur mån det ska gå. Men här är han. Eller va? Tidig morgon va? Ja. Och Minna har vi här med oss idag. Hon är med i vår församling där. Han var goda vänner. Roligt att se hennes nuna när vi kom in och alla er. Jag heter Oskar och jag är andra pastor i Bethesda Church i Ekenäs. Mitt tema för dag idag är: vad har du i din hand? Lilian började prata lite om det här redan. Mitt tema är: vad har du i din hand? Och jag sökte efter en rekvisita där på gården. Jag hittade i baksätet på bilen men jag glömde det där. Det var meningen att jag skulle ha en käpp med mig. Men den är i baksätet på bilen. Så ni får föreställa min käpp. Eller så tar jag något annat. Men kanske gör så här. Det finns ju faktiskt flera av oss som funderar på att vad har nu Gud tänkt med våra liv? Vad det ska bli av oss eller de här sammanhangen som vi alla finns i. Jag har gjort det. Jag gör det ännu också ibland. Och vi kan ju gå en tid. Vi kan gå en kort tid. Eller vi kan gå en lång tid och grubbla över det här att vad har han nu tänkt egentligen? Vad ska jag göra? Vad har Gud tänkt för mig? Är jag faktiskt på rätt ställe? Är jag? Är du? Själv har jag flera gånger funderat på det här. Att vad är nu det här rätta för mig? Är jag nu faktiskt på rätt ställe? Eller lägger jag all min tid på rätt sak faktiskt? Det finns ju så mycket som vill ta vår tid som många av oss vet, men lägger jag min tid på rätt sak? Gör du det, Rasse? Bra, jag hörde min fråga till och med. Och finns det bara en rätt sak eller finns det många rätta saker? Kan man ju fråga sig. Och har det egentligen någon betydelse vad jag eller du tycker? Och gör du något med det som du har i din hand just nu? Just nu har jag den här i min hand och jag gör något med den. Gör du något med det du har i din hand? Ni kommer ju kanske ihåg den här berättelsen om Mose. Han finns där i början av Bibeln. Och det var här jag skulle ha den där käppen. Mose hade ju en herdestave, lite längre än den här. Det var säkert av tre, eller va? Ni kommer ihåg berättelsen om Mose när han gick och vallade fåren åt sin svärfar. Och mitt i allt så såg han en eldslåga ur en buske. Och busken, den brann utan att brinna upp, står det. Och nyfiken som Mose var, gick han ju fram och kollade att vad är det som pågår där i busken. Och då, vad hände? Han hörde Gud tala. Ur busken då. Talar Gud ur busken eller ur elden? Det står väl att det var en ängel som var i elden och talade. Så busken talar väl inte kanske. Men elden. Och Gud berättar för honom då att han skulle få befria sitt folk. Och leda ut dem ur slaveriet i Egypten. Det var det han skulle berätta för sitt folk. Men Mose, han var faktiskt lite orolig där. Att hur ska de alla typerna tro på nu att Gud har svävat för en buske där uppe i bergen. Och står och berättar allt det för honom. Att hur ska de tro på honom? Att de skulle ganska snabbt påstå att inte har någon Gud talat till dig. Jag tror många av oss här skulle göra något liknande. Om jag skulle komma och säga att nu har jag sett en buske där på. Så börjar jag fundera att har du nog verkligen sett någon buske? Eller va? Lasse ser skeptisk ut. Men så hade ju Mose då en sån där herdestav. Och vi läser från andra Mosebok 4. Så läser vi så här, och jag har allt från nya levande Bibeln. Men Mose sa, de kommer inte att tro mig och de kommer inte att göra vad jag säger. De kommer förmodligen att säga att Herren har aldrig uppenbarat sig för mig. Och vad är det du har i din hand, frågar Herren honom. En herdestav, svarar han. Kasta den på marken, sa Herren till honom. Och när Mose kastade den på marken förvandlades den till en orm och han sprang undan den. Då sa Herren till honom, ta fast den i kärten. Och när Mose gjorde det så blev det en stav igen. Det ska få dem att förstå, sa han. Deras förfäders Gud, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för dig. Så han skulle kasta sin stav och ormen skulle bevisa att det här var nog Asia som han hade fått höra. Ja, det hade faktiskt skett. Men Mose trodde ju då inte att folket skulle tro på honom. Och då frågar Gud av honom att vad har du i din hand? Och där stod Mose med sin käpp i handen. Kändes för säkert inte så jättehevigt kanske. Jag trodde inte Mose sina vildaste fantasier skulle kunna föreställa sig vad det skulle hända till nästa. Men han lydde Gud och han kastade käppen på marken. Och när han kastade på marken så förvandlades den till en orm. Tror ni att ormen hade varit en käpp hela tiden eller att käppen blev en orm tillfälligt? Jag vet inte, men i alla fall blev Mose rädd och han sprang undan. Men Gud tog i honom och stannade honom och sa att plocka upp den i kärten, den här ormen. Det var säkert inte den första glada budskapen han fick att plocka upp den här ormen i kärten. För han var säkert, eftersom han sprang så var han ju rädd för den. Men Gud var ju stor där och han var säkert ganska mäktig. Jag kan alla föreställa sig när Gud uppenbarar sig så är det inte någon svag sak. Jag tror det är en ganska stark sak. Så han Gud hade lite auktoritet när han berättade för Mose att ta din orm i svansen. Så han gjorde det och den blev en stav igen. Och det här undrar vad det är. Ett bevis på att Gud faktiskt stod bakom allt det som Mose hade som uppgift att berätta för sitt folk. Och vad säger han det här om Mose då? Han visste inte om att den staven han bar på att den skulle förvandlas till en orm. Jag tror inte han visste det. Och den skulle förvandlas tillbaka mitt i allt när han tog i svansen. Och han visste inte om att han skulle få det där uppdraget att släpa iväg på de här ganska krävande skocken med människor, med individer genom både öken och hav. Jag tror det inte han riktigt hade tänkt att han skulle börja syssla med toko. Men vem visste? Gud visste. Och man kan ju fråga sig att varför han valde just Mose. Men jag tror att det är en annan predikan. Nej, det är en annan predikan. Men Gud hade nog valt Mose långt, långt före det här hände. Han visste om det nog långt före han får med de där fåren och lite upp på bergen. Och när tiden kom så uppenbarade sig Gud för honom. Och visa ett under för att ge honom ett mandat. Att bli den ledare som skulle ta sitt folk ur Egypten. Och vad är det som Mose gjorde då? Han tog det som han hade i sin hand. Och han använde det för att göra det som Gud hade som uppgift åt honom. Han behövde inte gå någon annanstans och söka efter det där verktyget. Utan han hade det i sin hand. Så man kan ju fråga sig att, vad är då Guds vilja? Vad vill han av mig och dig? I Lukas 10:27 så ger han en befallning som är grundläggande i våra liv. Och allt annat som står i Bibeln så sammanfattas egentligen i det. Lukas 10:27. Och han svarar. Den säger att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och av hela din själ. Och med all din kraft och av hela ditt förstånd. Och din medmänniska ska du älska lika mycket som dig själv. Din medmänniska ska du älska lika mycket som dig själv. Det som Gud vill att du ska älska honom. Du ska tjäna honom av hela ditt hjärta. Ditt liv och dina tankar. Och dessutom är det lika viktigt för Gud att du älskar dina medmänniskor lika mycket som dig själv. Inga andra bud är mer viktiga än de här. Och gör vi det här så då gör vi redan ganska många bra beslut som är bra för oss själva och för andra. De besluten som gör att det kan ske en verklig skillnad i våra och andras liv. Men. Inte män och kvinnor, men. Vi är ju skapade till människor av varierande färg och storlek. Och jag tror att en del av vår mänskliga karaktär är lathet och egoism. Jag känner igen det hos mig i alla fall. Är det någon annan som kan reflektera något liknande känslor? Bra, trevligt. Två av skocken samlade. Det här kommer ju fram sen på olika sätt. Det här. Mycket beroende på våra personligheter och våra omständigheter. Vi tänker som oftast bara på oss själva. På riktigt. Och vi dras till bekvämlighet och lathet. Förlåt nu, men så är det nog bara. Hos mig så kommer det främst fram när jag är hemma hos familjen. På allmänna platser och på jobbet så är jag tvungen att kväva de här karaktärsdragen. Hemma är det så otroligt skönt att komma hem och slänga sig på soffan medan hustrun sliter i köket för att föda de skrikande barnen. Men de egoistiska karaktärsdragen så kommer nog starkast fram i barnen ändå, tycker jag. De har ju som undertecknad inte fullt ännu behövt ödmjuka sig under realiteterna som möter en i vandringen genom livet. Och att det finns andra människor som har kanske en annan åsikt än vad man själv har. Ett livskraftigt barn kan ju mycket kraftigt uttrycka sin åsikt. Eller inte ens sin åsikt utan att helt klart deklarera att jag är viktigast i den här familjen. Och ingen annans åsikt eller behov har någon form av betydelse. Jag vet inte om ni har upplevt sådana barn. Jag har åtminstone ett sånt eller ett och ett halvt. Själv har man ju fått fördelen att formas mot omvärlden. Och därav har jag åtminstone hos mig en hel del av de egoistiska karaktärsdragen fått åka ut så som hunden får göra när gumman blir gravid. Det förstår inte alla som inte har sitt Lady och Lufsen. Men hos oss var det vi hade en hund när Lilian blev gravid med första barnet och efter det var den i hundhagen. Men har vi sitt Lady och Lufsen så gick det också så. Den fantastiska lilla hundvalpen kom in i familjen och den var kärnan och allting. Men när hustrun blev gravid så åkte den ut. Men det var inte min story. Förlåt min parentes. Är det lika med vår relation till Gud, vår fader? Den här som jag just har talat om, våra karaktärsdrag. Är det lika med vår relation till Gud, vår fader? Vi är ju självcentrerade och lata. Och dessutom syndar vi också, alla. Ursäkta mig att jag sa det högt. Vi vill ju så gärna visa upp en from sida när vi är bland andra liksinnade. Och bete oss enligt de beteendemönster som skapas i och för det sammanhanget. Och det har ju faktiskt sina positiva sidor, allt det här. För vi får ju faktiskt kanske saker uträttade och vi sårar andra mycket mer sällan. Och dessutom passar vi ju då eventuellt in i det sammanhang som vi finns i. Vi sticker inte ut, så att säga. För vi vill ju så ogärna sticka ut. Men vad händer då när vi är ensamma med Gud? I våra tankar eller i vår kammare. När ingen annan ser. Är det som att vara hemma eller att vi helst slänger oss på soffan? Och deklarerar upproriskt att jag tänker nog göra som jag själv vill. Ramlar vår fromhet och vår ödmjukhet av oss när vi är ensamma med Gud. Just i de stunderna när han vill tala just till dig. När han vill berätta för dig just vem han är. Hur mycket han älskar just dig. Och där som han vill ge dig den ledning i livet som du så mycket behöver. Och även jag. Jag vet inte. Men jag vet att med mig själv så ibland vill jag göra Guds vilja, ibland vill jag inte. Jag är säkert unik på det sättet. Ibland gör jag det som Gud säger åt mig, ibland gör jag det som inte som Gud säger åt mig. Och jag har en kär broder i Romarbrevet, eller som skrev Romarbrevet, som jag känner igen mig ganska mycket. Vi ska läsa från 7:15 där Paulus skriver att jag förstår mig inte alls på mig själv. För jag vill verkligen göra vad som är rätt. Men jag kan inte. Jag gör inte det jag vill göra, utan jag gör det jag hatar. Det är ganska hårt. För Paulus hade ju också problem med det här. Fast han visste vad han skulle göra, så gjorde han inte. Och han visste att han skulle göra det. Och det han visste att han skulle göra, så det gjorde han inte. Och tvärtom. Och Paulus var ju ganska öppen med sina utmaningar till att lycka. Och jag tror att det får vara uppbyggande för oss också att inte vi bara läser de här verserna som någon allmän text där vi eventuellt känner lite medlidande med den här Paulus. Utan vi verkligen tar det till oss. Vi får ta det till oss i vårt vardagliga liv. Hemma. Vi får ta till det på jobbet. På dagis. I affären. Och på fotbollsplanen. Eller bredvid fotbollsplanen. Det är där som Gud vill att vi ska älska och tjäna honom. Också här på söndagen, en och en halv timme. Men framförallt mellan söndagarna. Och där ute, där ska vi dessutom älska de här medmänniskorna. Nu är det ju ett sjukt enkelt att älska Gud på ett sätt. Men att älska våra medmänniskor. Det här med att älska Gud är ju inte så hemskt stort problem. Åtminstone kräver det kanske inte så mycket att vi bara känner så. Jag känner att jag älskar Gud. Det kan vi göra. Eller är det så? Vad betyder det att älska Gud? Det handlar om att alltid tillbe honom, sätta honom först och längta efter honom. Och till sist lyda honom. Och de här tre första, de går väl att ordna på något ganska lätt sätt. De kräver ju inte så jättemycket praktiskt handling. Men det här sista, att lyda honom, är det lite knepigare. Visst är det för mig. Att lyda honom betyder ju oftast att vi ska göra någon form av praktisk handling. Och vi läste ju här tidigare att den andra viktiga saken är att du ska älska din medmänniska lika mycket som dig själv. Och det är nog inte alltid så jättelätt att älska sig själv. Det vet jag. Men det verkligen svåra kan ju ändå vara att älska sin medmänniska. Och vi kan ju låtsas om att vi bryr oss om någon för att det är rätt sak att göra. Men på riktigt. Att jag verkligen måste älska den där irriterande typen så gör jag precis tvärt emot det som är bäst för honom. Att jag måste älska den där grannen som alltid klipper gräsmattan då när jag ska sitta där och ha min lugna kväll. Eller någon annan. Och dessutom är de vissa personerna i den där församlingen så otroligt irriterande. För de beter sig inte på samma sätt som jag gör. Såna har vi många i vår församling som inte beter sig som jag gör. Och det stör mig ibland. Oftast är jag ganska glad över att de inte är som jag. Men Gud säger att det som är viktigast för dig det är att älska honom och älska dina medmänniskor. Och i allt det här så har Gud gett oss var och en uppgift. Han har gett oss olika uppgifter. Vi har alla vår egen roll när vi lever här tillsammans på vår vackra jord. Vi läser från Romarbrevet 12. Gud har i sin nåd gett oss olika gåvor. Om Gud därför har gett dig gåvan att profetera. Profetera då så ofta du kan. Och så ofta som din tro är stark nog att ta emot ett budskap från Gud. Om din gåva är att tjäna andra, tjäna dem väl. Om du undervisar, gör det som en god lärare. Om du är den som förmanar, se till att du ger uppmuntran och tröst. Och om Gud har gett dig pengar, var generös och hjälp andra. Om Gud har gett dig ledarförmåga, ta då det ansvaret på allvar. Den som tröstar andra ska göra det med glädje. Vissa ska profetera, vissa tjäna, vissa undervisa, vissa förmana konstruktivt. Märk, förmana konstruktivt. Vissa ska vara generösa och hjälpa andra och andra leda andra. Det ska stå att vi ska göra de här sakerna på fullt allvar. Så bra vi kan och med glädje. Dessutom tror jag inte att vi har alla de här sakerna. Utan vi har alla vår egen lilla cocktail av blandning av saker vi är bra på och mindre bra på. Men jag tror att det är genom nåden så är det meningen att vi ska sträva efter att kunna göra allt på bästa sätt. Så som det står i andra Timoteus brevet att arbeta flitigt så att Gud kan säga till dig, bra gjort. Inte för att vi har det mest och bäst, utan för att vi har varit villiga. Om vi gör vår uppgift som vi har så visar vi åt Fadern att vi älskar honom. Och gör vi vår uppgift så visar vi också våra medmänniskor att vi älskar dem. Genom våra handlingar. Genom att vi tar hand om varandra så bra vi kan, så visar vi Fadern att vi älskar honom och varandra. Och vi visar inte bara Fadern utan vi visar också varandra, medmänniskorna, att vi älskar dem genom det vi gör. Älskar vi våra medmänniskor och inte bara de här som finns i våra kyrkliga gemenskap utan kanske framförallt de som inte ännu kunnat ta del av det här evangeliet som är livsgivande och förändrande. Älskar vi dessa människor som det står i missionsbefallningen Matteus 28:19 att gå därför ut i hela världen och kalla alla människor till att bli mina lärjungar och döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och förstå sanningen. På den ena sidan så finns Gud. På den andra sidan finns människan. Och mellan dem finns Jesus Kristus. Och han är den enda som kan föra människan nära Gud. Det är därför som Jesus gav sitt liv för alla. Alla människor. För att människor ska bli fria. Och genom att de får bli fria så får de se sina liv förändrade. Jag vill gärna tala om förändrade liv. För det är det vi ser. När människor får ta emot evangeliet som förändrande kraft i sina liv. Det är inte bara något andligt utan det sker en förändring i människan, i livet, omständigheter. Och Mose då, talar ju om honom här i början, ni kommer ihåg. Mose var ju den som på ett verkligen konkret sätt praktiserade det här. Det här med att älska och tjäna Gud. Och älska dina medmänniskor som sig själv. Jag tror inte Mose egentligen var så hemskt annorlunda än dig och mig. Faktiskt. Men Mose, han förstod vad Gud ville han skulle göra. Han älskade Gud och han ville tjäna honom. Jag antar att det här var den enkla biten av Moses kall, att älska Gud och vilja tjäna honom. Och dessutom älskar han sina medmänniskor, hans folk som var slavar i Egypten. Jag tror inte det var varje dag jättelätt att göra det. De sysslar ju med lite allt möjligt. Och vad var det då som drev honom till det? Jag tror inte han var rädd för Gud. Vad var det som drev Mose att vilja göra allt det här för den här skocken med medmänniskor? Jag tror att det var kärleken som drev honom att göra det. Kärleken drev honom att få ut sitt folk till det lovade landet. Jag tror faktiskt han inte skulle orka stå upp med den där gnällande massan om han inte skulle älska dem så som Gud vill att vi ska älska. Så, vad är då din roll i allt det här? Vad är min roll i allt det här? Vad är församlingens roll i allt det här? Säkert att Gabbe redan proklamerar i visa ord vad församlingens roll i allt det här. Han kommer säkert att fortsätta göra det. Jag vet inte, men jag vet att vi alla har en roll. Oberoende av om du funderar på vad Gud egentligen tänkt att det ska bli av dig. Eller det sammanhang som du finns i. Eller om du vet att du är på rätt ställe just nu. Vad gör du med det du har i din hand? Jag har en sån här slutbild. Jag funderar om jag ska sätta in det, men jag ska ändå sätta in det. Den berättar en hel del om barn, men samtidigt väldigt mycket om oss. Eller om mig åtminstone, jag känner inte er alla. Gabbe känner jag lite. En sån här bild. Gud säger åt oss, du får vad du vill. Och tycker vi förstås, nej, men jag vill ha en glass. Då säger Gud, nej, du får inte någon glass. För jag har inte tänkt att du ska ha en glass. Jag har tänkt något helt annat för dig. Hemma fungerar våra barn så där. Jag tror vi är ganska likadana. Därför, fundera vad du har i din hand och använd det. Amen. Lilian.
Okej. Tack Oskar. Vi har alla fått höra nu på min man här och han är inte alltid så här rumsren, Oskar. Oskar har blivit frälst som 34-åring. Och
10 år sedan
nu. Mm. Och när jag träffade Oskar så var han absolut inte den han var idag. Han var en bitter, frånskild man. Mm. Som Gud fick ta i sina händer och forma till den man han är idag. Och jag tycker när man ser på Oskar, jag som har sett honom då när jag träffade honom, och nu 10 år efter, att det bara bevisar att Gud finns på riktigt. Ingen annan skulle kunna forma en människa så som Gud kan göra. Och det gör han med var och en av oss som vi låter oss bli formade. Oskar ville att jag skulle fortsätta vår historia och kanske lämna det så där lite halv, eller liksom lite på hälft. Nej, jag blev också frälst som 18-åring. Och Oskar som 34-åring. Och den stunden som jag blev frälst så hade jag längtat efter kärlek nästan hela mitt liv. Jag växte upp i en familj med ganska mycket jobbiga grejer. Med en mamma som var ganska sjuk när jag var lite mentalt och var in och ut på sjukhus. Och vi var mycket ensamma med barnen. Jag har 3 andra syskon. Och det här. Och livet blev så. Att det inte fanns så jättemycket rum och ork från min pappas sida och min mammas sida att visa den kärlek som vi kanske skulle behöva. Och som med facit på hand ingen förälder kan visa den kärlek som vi egentligen skulle vilja till våra barn. Det är bara Gud som kan det. Så jag längtade efter någonting helt otroligt mycket när jag kom upp i ung vuxen ålder och flyttade hemifrån och kände att om det här är meningen med allt så vet jag inte hur jag ska klara det här livet. Jag kände inte att jag hade några självmordstankar eller att jag skulle ha varit självdestruktiv på något sätt. Men jag bara hade den liksom faktumet inom mig att om mitt liv är någonting annat än det vad jag hade fått uppleva hittills då, eller dittills så så vet jag inte hur jag helt enkelt, hur ska man leva ett liv i så fall? Och jag märkte ju att Gud drog mig vidare från den frågan. Jag märkte att jag började be fast jag inte visste riktigt vem jag bad till, så började jag be. Och det tog ungefär ett år som Gud förberedde mitt hjärta. Jag längtade så mycket efter att få svar på mina frågor. Jag funderade jättemycket på döden, vad som hände efter döden. Jag liksom greps av en sån här, inte nu en dödsångest, men att min mamma hade försökt att ta livet av sig vid två olika tillfällen. Och min moster hade försökt att ta livet av sig vid ett tillfälle. Och det här med döden kom så jättenära inpå. Och jag var så rädd för den där känslan att vad är det som händer när man dör? Och liksom alla de här existentiella frågorna som finns. Och tack gode Gud att han gav svar på allt som fanns inom mig. Ungefär ett år senare så frågade min mamma, hade just haft en ganska tung period i sitt liv och hade kommit riktigt nyfräsch tillbaka till Jesus. Och när jag kom hem den sommaren, jag hade bott i Vasa då ett år, så kom jag hem till våren när jag blev färdig. Och i det skedde frågade mamma att om jag vill komma med på ett möte. Och hela mitt hjärta så ropade jag. Och det räckte med att jag bara kom in genom dörren till den församlingen i Karleby som jag kom till. När jag kände en sån otrolig längtan att börja gråta. Jag hade inte haft en sån känsla någonsin tidigare. En sån här känsla som man liksom visste inte vad som hände. Och det här är den helige ande, tror jag, som mötte mig i min förtvivlan den där dagen. Och det här, så jag kom in i salen där var alla människorna satt då. Oj, det här hade jag inte räknat med. Att det är inte varje dag man berättar sin historia. Det är ganska bra. Och jag satt där i bänken. Och allt som den här pastorn pratade om så handlade om mig och min systers liv. Min syster hade kommit med på det här mötet. Och allt om vår barndom och mycket sår, mycket svek, mycket bittra känslor och mycket sorg och allt vad det handlade om. Och prata om det här och prata så till mitt hjärta att jag bara kände att det här var nog för häftigt. Och trots att jag hade den där känslan av den här kärleken hela tiden närvarande i det här rummet, så bad jag ändå Gud så här att okej, om du Gud finns, så då ber jag att nästa gång det här lovsångsteamet börjar spela, så ska de börja spela den här sången. Och jag visste inte den här, liksom, vilken sång det var. Jag bara kom ihåg från konfirmationstiden några sånger som på något enda plan hade berört mig. Så jag började bara nynna på den inom mig. Och när de började spela igen så hände det att precis den sången jag nynnade på så började de sjunga. Och jag blev ju helt att wow, vad var det här? Men ändå kunde jag inte riktigt lämna det. Så jag sa okej, Gud, händer det här en gång till, så då lovar jag att då ska jag tro att du finns. Och så hade jag igen en ny sång som jag började tänka på. Tror ni inte att andra gången hände precis likadant? Och jag skojar inte, det här är riktigt sant. Andra gången hände precis likadant. Den sång jag nynna på började sjunga. Och sa att okej, nu vet jag att du finns. Men händer det här ännu en tredje gång, så då vet jag på riktigt att du finns. Och då tänker jag ge allt. Då får du allt vad jag har. Då lämnar jag allt. Tredje gången hände precis likadant. Det här var tre olika sånger som jag inte kunde ha text på. Jag kunde bara melodin i huvudet. Och de började spela det. Och det här var för mig total bevis på att Gud liksom fanns. Och det här, och i det skedet så gav jag mitt liv till honom och fick börja förvandlas på riktigt. Alla sår som man hade fick börja helas. Hela den processen tog kanske två års tid, så där jag ser tillbaka, där man bara fick helas och upprättas, och alla sår och alla känslor av skam och förkastelse, att man inte duger och att man inte räcker, och allt det här fick Gud börja jobba med. Och nu så står vi i ett sånt här skede i våra liv där vi inte kan förstå hur det är möjligt att Gud kan använda mig, hur Gud kan använda Oskar, och han kan använda oss allihopan. Och det här, Afrika fanns på mitt hjärta, eller inte kanske direkt Afrika, men att göra någonting för någon annan i något utvecklingsland fanns i mitt hjärta, kommer jag ihåg. När jag gick på nian i högstadiet och en missionär kom och pratade och visade en bild på en pojke som hade varit inburad i 5 av sina första år, tror jag, var helt deformerad i kroppen efter den där buren. Det här var i Brasilien. Jag blev jätteberörd av den här bilden och den här, allt vad den här missionären pratade om. Jag bara kände i mitt hjärta att det här skulle jag vilja göra. Att jag vill få jobba med gatubarn någonstans. Helst i Brasilien eller någonstans. Så jag tänkte till och med att jag kanske aldrig ska bli gift, för att ingen man säkert kommer att komma med på det vad jag vill göra. Och de här vilda tankarna och liksom det här som jag hade till och med förrän jag var frälst. Så är någonting som vi förstås med Oskar också ber om. Oskar hade också, när jag träffade honom som ny, liksom, eller frånskild, så var det första han också sa att han skulle kunna göra vad som helst. Bara han skulle kunna få fast i Afrika och kasta något hö, liksom, hö på något släp eller vad han uttryckte. Så när han sa det så kände jag direkt att okej, det kan finnas något i Oskar. Sen ledde Gud oss så att vi blev ett par, och nu har vi varit gifta då i 10 år. Men det här med Afrika har funnits kvar, och den här röda tråden ser vi väldigt, väldigt tydligt så där när vi sitter tillbaka. Och som sagt så står vi nu i ett, helt enkelt i ett vänteläge, där vi har igen en gång sagt till Gud här i december att okej, led oss du vart du vill. Och det är inte alltid lätt att göra det. Det är inte lätt att göra det, men det som är lätt är oftast inte rätt. Har någon klok pastor också sagt någon gång. Att oftast när Gud vill verkligen använda oss, så oftast manar han oss att göra det som inte för oss är lätt. Hur skulle det annars vara möjligt att Gud har kunnat säga ett av sina löften, att han kommer att vända alla våra svagheter till styrka? Att han kommer att vända det som har varit så ont till någonting gott. Hur skulle han kunna göra det om han bara använder oss så som vi vill bli använda? Vi skulle ju aldrig komma till ett sånt löfte där vi sen vänder våra egna svagheter. Eller där Gud vänder dem till någonting gott. Eller vad? Jag känner att det här är det som Gud håller på med just nu. Hur mycket litar jag på honom? Hur mycket litar vi på honom? Är vi beredda att gå ut ur vår bekvämlighetszon? Kanske göra någonting som inte alls är bekvämt för oss. Och jag tror det är just där som Gud jublar i himlen när han ser på oss. Han älskar oss så mycket. Och hans nåd är så tillräcklig. Och det här med kärlek, så vet jag när Oskar pratat att jag själv har stått i den känslan. Till exempel mot min egen pappa när jag blev frälst. Och känt att det fanns så mycket hat inom mig mot honom. Så mycket hat, så mycket besvikelse, så mycket negativa känslor att jag sa när jag fick också höra om att Gud säger att vi ska förlåta och vi ska älska våra medlemmar. Att det här är omöjligt för mig. Hur ska jag kunna älska någon som jag hatar? Jag kan ju inte bara välja så här att nu när jag vaknar imorgon då ska jag älska pappa. Är det så lätt? För mig var det här en lång process. Men för mig var också början den att jag sa åt Gud att okej, jag kan inte göra det här själv. Jag kan inte älska. Jag kan inte göra det, för jag har för mycket hat i mig. Jag kan inte älska. Du får göra det. Och så gav jag det igen en gång till honom. Att okej, Gud, hjälp mig att älska min pappa. Hjälp mig att göra det. Och vet ni, alltså det är helt otroligt. Men det förändrar mitt hjärta. Och det tror jag att många av er här också känner till. Jag menar, så mycket som vi ändå alla människor går igenom. Så är jag inte ensam, det vet jag. Att vi har fått gå igenom mycket saker där vad vi... Bara få be om Gud, liksom att Gud ger oss nåden. Och att han får hjälpa oss att älska. Det är den enda vägen. Och då kommer den här kärleken där vad vårt motiv blir rätt. Ibland kan vi göra en handling som Oskar sa. Ibland kan vi göra någonting bara för att vi gör det. För att vi vet att vi ska göra det. Men om motivet i mitt hjärta inte är rätt. Så till och med Guds ord så hårt att det inte ens behagar Gud. Om inte vårt motiv är rätt, att vi gör någonting för någon annan för att vi verkligen älskar. Och det här är omöjligt. Det här är omöjligt. Det är det här som gör att Gud, han är miraklernas Gud, för att han gör det här möjligt genom oss. Utan honom är vi ingenting. Men med honom så har vi allt. Vi har alla möjligheter. Vi har alla resurser. För att han kan vända någonting som har varit så ont till någonting som blir så gott. Och han vill använda oss. oftast tror jag tyvärr, så som vi själv inte vill bli använda. Så ni får gärna be för oss om ni vill, om det här med Afrika. Vi har sagt så här till Gud och kanske upplevt att våren eller hösten 2018 känns som lite ett sånt här. Kanske en tidpunkt, vi vet inte, Gud vet, men ni får jättegärna be för oss.
Kan du berätta vad vi ska göra om vi far?
Om vi far, så är det så att, känner ni alla till, eller det finns ett par i Afrika, i Tanzania, som heter Hanna och Janne Nyman. Känner ni dem? Ja, så där lite kanske. Ja. Janne börjar ju bli också gammal och behöver någon gång gå i pension och få börja gå ner i arbetstid och skulle också för länge sedan ha behövt få arbetslättnad där nere. Och av någon märklig orsak så har de känt att det är Oskar med ett team runt omkring som skulle gärna få hjälpa Janne med sitt jobb och sen eventuellt också ta över det. Och jag skulle finnas med där i det arbetet. Konkret vet jag inte vad jag kan liksom göra. Oskars bild och roll kanske är lite mer konkret. Men det här är det som ligger på agendan. Ska jag säga något mer? Jag ber också jättegärna för er. Finns det någon som känner att Oskars predikan, det som har kommit upp här, har på något sätt talat till er eller känner att det rör sig i ert hjärta, så ber vi jättegärna för er. Jag vet inte om ni brukar ha så här förbön efter möte, men kanske man gärna får komma här framme om man känner att någon, eller att vi ska be för er. Tack.